jul. Någon mer än jag som är stressad?
Ja, det är man ju verkligen.
Oj, varför gör man så?
Ja, säg det.
Varför? Varför stressar man upp sig för att man ska ta det lugnt?
Ja, det är en bra fråga.
Det är väl för att man verkligen ska märka skillnad sen man väl tar det lugnt.
Ja.
Fast nej, man gör ju inte det. Man tar det ju inte lugnt. Så att man... Det blir ju inte... Nej.
Nej. Nej, tyvärr, jag jobbar inom äldreomsorgen som kock. Och det finns ingen tid på året som vi har så mycket att göra som just den här tiden. En månad fram till jul. Oj, vad mycket det är att göra. Mm. Och det tror jag alla samtliga kockar i Sverige håller med mig om. Att oj, vad det är skönt när julen är över.
Jo.
Men det är väldigt roligt.
Mm.
Och så där sabbar jag fullständigt vårat intro. Men jag kan säga att jag som pratar nu, jag heter Elin. Och med som vanligt har jag både Monica och Fredrik. Hallå!
God kväll!
Det är en sån dag för mig. Så.
Andas, Elin, andas.
Ja, jag försöker. Ja. Jag kom på här att jag har inte ätit middag än. Och det har varit en liten sån dag, helt enkelt. Ni vet alla vad jag pratar om. Så vi fortsätter helt enkelt i det tempot idag, eller vad säger ni? Nej, jag ska andas lite, för det tempot jag hade när jag kom in här, det vill jag inte sprida.
Nej, gör inte.
Nej, nu tar vi lite lugnt här, va?
Japp.
Men jag vill dock sätta lite eld i baken på våra lyssnare. Och se vilka som faktiskt har hittat in till våran chatt. Det är alltså via Telegram. Och chatten, eller gruppen, heter Nordfronts fristående chattgrupp. Och hittills så är Janne på plats och Kjell önskar oss god afton.
Ja, trevligt, trevligt. Mm. Goda pekar.
Ja, yep. Förra veckan hade vi ett nytt namn i chatten.
Ja.
Det vill säga en person med namnet, ett nytt namn i chatten. Ja. Så vi får se om det dyker upp något nytt namn i chatten. Anna är här också. Vad trevligt. Så häng gärna med i chatten och hör gärna av er till oss om ni inte är med i chatten och vill ta upp någonting med oss. Vi finns på Telegram, som sagt. Vi finns överallt. Jag heter Elin Reinhardt. Ni hittar mig överallt om ni vill med någonting. Så enkelt var det.
Och det tempot du håller, så är du överallt också.
Ja. Jag tror inte jag har TikTok. men det mesta annat.
Jo.
Det kanske vi ska fråga. Hur har era vecka varit?
Ja. Vad ska jag säga? Det har väl varit aningen stressigare än vanligt på sätt och vis.
Men stressigare? Fredrik, ja, är arbetslös!
Ja, men det är mycket annat som ska fixas. Och, som sagt, julen närmar ju sig också. Så att man känner pressen nu. Och det är någonting magiskt med det här. Precis en månad innan, då börjar det bara över en natt i princip. Tycker jag.
Mm. Ja, och det låter ju mindre bra, men det är kul med jul. Visst är det det?
Det är väldigt kul med jul.
Ja, det funkar. Nej, men det är trevligt.
Men jag bara väntar nu på, eftersom all reklam i tvn idag är ju, det måste ju alltid vara... rasblandat. Väldigt mycket rasblandning. Så att jag väntar nu på att få se svarta tomtar i tvn i reklamen.
Ja.
Ja.
Vi hade ju en mörkhyad man som gjorde reklam för Sverige som land. Så.
Ja.
Alltså jag väntar på det. Ja, med bävan ska jag väl säga kanske.
Ja.
Ja.
Ja, nej, jag var ju, det var ju redan för 2 år sedan som jag var på teater eller operan, rättare sagt, och tittade på en klassisk, den här En julsaga, den klassiken, där huvudpersonen helt plötsligt gick från att vara en gammal surgubbe till att vara en surkärring.
Ja, trevligt. Men det är ju det jag säger, det står inte på innan vi har Lucia-tåg, alltså där de går i burka. Väntar du bara. Det blir någon sån här multikulturell sak där också.
Mm.
Ja.
Det blir det säkert.
Burkatåget kommer de att kalla det för eller något.
Ja, men det kommer inte bli något sånt. Det är ju corona.
Ja, tack och lov. För en gångs skull hade jag det och var tacksam för. Mm. Jösses, då har det gått långt alltså.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Det...
Ja.
Det har ju sina fördelar också.
Ja.
Framförallt så är det inte folk som är uppe i arslet på en i butikerna längre. Alltså det är liksom, de är inte uppe i ansiktet på det sätt som de var innan. Och så jag har väl uppskattat det där avståndet en del. För att man får vara lite mer i fred när man går i butiken eller någonting.
Ja. Det
tycker jag har varit bra.
Det kan jag i och för sig hålla med om. Jag är inte folkskygg så. Jag tycker jag bara inte om att ha folk nära mig.
Ja, men jag håller med dig. Ja.
Det är ju så typiskt svenskt. Vi svenskar, vi håller oss på våran kant.
Mm.
Det har vi alltid gjort. Vi har inte varit de här kindpussande... Alltså... fjollkramar, alltså det är något nytt som har kommit. Vi har aldrig varit sådana tidigare, så att för oss har det med avstånd, det har inte varit någon sån här jättekonstig grej, i alla fall inte för mig som är lite äldre.
Nej.
Nej. För när jag växte upp, vi sprang inte och kramade varandra när vi sågs eller sådana här saker, alltså det fanns inte på kartan. Det var bara italienare och såna där som gjorde sånt. Sånt gjorde inte vi. Men det har ju börjat de senaste 20 åren, så har ju svenskar också börjat krama sig vilt.
Mm. Ja, fast jag kan säga, jag kramar mina kamrater sen tar det
slut.
Ja,
jag kramar ju mina kamrater också nu. Det är ju någonting jag har vant med vid.
Men det här med, jag hade en chef för ett gäng år sedan som alltid skulle kramas när hon sågs. Och det var sådana här falska kramar, du vet. Alltså, ni vet. Sådana där stela, du vet, när man liksom inte lägger handflatan på ryggen utan bara fingertopparna, typ. Och det var så obehagliga kramar. Och jag kramar inte folk som jag inte känner väl eller tycker väldigt mycket om. Det vill säga mina kamrater. Möjligtvis mina syskonbarn, du vet, sådana grejer.
Jo, men barn kan man ju krama igen.
Men jag tror inte, jag kramar inte min syster eller min mamma eller så på det sättet heller.
Nej, men... nu i och för sig så ser ju jag mina släktingar så baskan sällan, så att då kan jag väl klämma ur med en kram. Men skulle jag se dem ofta så då nej. Då, ja, en puss till jul kan de väl få kanske.
Till jul har de varit snälla och inte med på listan.
Ja.
Nej, men jag blir ju sån liksom med de här falska kramarna. De som det inte ligger någon kärlek bakom, om man säger så.
Mm.
Så ryggar jag tillbaka.
Mm.
Jag blir jättestel.
Ja.
Det är... Och försöker hitta anledningar till att undvika dem. Usch.
Ja, man får lära sig att ducka alltså.
Ja, jag är väldigt duktig på att hela tiden ha väldigt kladdiga saker i händerna. när folk ska kramas. Ja. Typ bara, lera!
Mm. Bra.
Men vi får nog ta och dra igång det här programmet, tror jag.
Ja,
innan vi flummar iväg fullständigt. Och jag tänkte faktiskt be dig, Monica, att börja med att uppdatera oss lite om vad som har hänt med sprängningen i Göteborg.
Ja, något som vi har glömt att rapportera därifrån, det var ju det att den 15 oktober så dog faktiskt en utav dem som var allvarligast skadade, en kvinna. Mm. Och hon dog alltså av sina brandskador. Så att det var ju väldigt allvarligt för en del. Så att de ändrade ju då rubriceringen. Även om han, tjommen, hade dränkt sig, så ändrade de ändå rubriceringen till mordbrand. Eller vad man... ja, mordsprängning låter ju dumt. Men ja, de ändrade den rubriceringen i alla fall. Men nu då så har de ju... hela besiktningen är väl inte riktigt klar. Det är ju 7 uppgångar som är skadade, men varav de 7 så är det 4 uppgångar nu som är klara för att folk kan få flytta tillbaka.
Mm.
3 stycken är fortfarande inte klara, varav den som är värst drabbad, den är totalt kolsvart. De kan inte rädda någonting från den svalen. Så det är väl den som möjligen kommer kanske att rivas. För de får alltså riva ut allting. Så de kommer ju säkert inte att riva ytterväggarna och allting så, men de kommer ju att riva allting som är inuti.
Mm.
Och sen får de ju besikta då även hur golv och tak och ja, betongen och allt det här, hur den är påverkad och hela köret. Så det kommer ju inte att bli ett gapande hål mitt i huset. Det kommer det ju inte att bli, men sen om de bygger upp nya lägenheter i den här svalen eller inte, det är ju en ekonomisk fråga för de som äger det. Och jag vet inte hur det har varit med försäkringar och så när det gäller just såna här dåd.
Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Nej, och om ens de som äger såna här huskomplex, om de har försäkringar. För ibland så förlitar de sig ju på att hyresgästerna själva har försäkringar. Men det täcker ju inte hela skador. För jag vet ju, kommunen har ju inga försäkringar överhuvudtaget på sina byggnader, för det skulle vara för dyrt.
Ja, men det är ju för att de är så pass stora så att de blir sitt eget försäkringsbolag.
Ja, mer eller mindre. Det här är ju en privatägd fastighet, så att jag har ingen aning om hur det är.
Men han måste ha någon form av försäkring på det. På sådana grejer.
Ja, jag hoppas det. Men sen finns det ju alltid massa konstiga klausuler att vid jordbävningar och vulkanutbrott och allt möjligt så gäller inte försäkringar. Jag vet inte. Ja, strunt samma.
Ingen men aning.
Men i alla fall då så är de här väldigt glada, de som får flytta tillbaka i de här 4 svalarna i alla fall. Mm. De är ju jätteglada för att komma hem igen. Ja. Och det förstår jag ju. Och sen kan man väl tänka som så också att blixten slår ju sällan ner 2 gånger på samma ställe. Så att man hoppas ju att inte det smäller där igen.
Nej, precis.
Mm.
Ja. Och det är väl den svalen där det var en affär i botten som är värst skadad.
Mm.
En liten affär då, eller?
Jag vet inte vad det var för en sorts affär.
Jag tror det var en butik ombyggd till ett gym, var det någon som pratade om.
Ah.
Så det var inte en butik i sig, men gymmet hade ju sin egen butik i lokalen.
Ah, ja. Jo.
Men det är en butikslokal, numera gym. Så om jag har förstått det rätt, jag har pratat med lite folk som bor i huset, eller bodde i huset. Och folk var lite för, ja, för det har varit en butik men var inte det längre och det skulle bli ett gym. Men gymmet hade öppnat men det hade det inte och du vet såna här saker. Så du, ja, folk hade inte riktigt 100 koll på det där tror jag. Det är tyvärr så när man pratar med tredje part ibland.
Jo, det är ju det. Men så vi får väl se vad som händer framöver med det här.
Ja.
Faktiskt. Ja.
Jag tänkte faktiskt göra en liten rokad i våran planering. För att chatten pratar här lite om saker som hänt idag. Och det är bland annat då att Miljöpartiet har lämnat regeringen. Så det är fritt fram att köra bensindrivet igen.
Va?
Vänta, kommer skatten gå ner också då?
Nej. Det kommer inte bli någon som helst skillnad. Miljöpartiet har lämnat på grund av att de inte tänker vara med i en regering där man har samarbetat med högerextremister för att lägga budgeten. Budgeten blev genomröstad idag och där har man då tagit hänsyn till vissa av SDs krav eller vad man ska säga, förslag. Och därför har Miljöpartiet lämnat. Och våran nya statsminister från och med idag också, Magdalena Andersson, har också avgått.
Ja, jag hörde talas om det.
Hon var alltså statsminister i några timmar.
Men räknas det då som första kvinnliga? Eller hur?
Jag har ingen aning, det här är så soppa! Det är så kul! Då kommer vi inte kunna hela den här regeringstiden har varit kantad av såna här grejer. De har inte lyckats...
Det är en sandlåda, så det är fan inte sant. Men alltså att Miljöpartiet lämnar... Jag tycker de ska lämna Rosenbad överhuvudtaget och aldrig mer... De ska ta ifrån dem nyckelkort och allt som finns. Sparka ut dem i kanalen.
Det kommer de göra.
Det
kommer de att göra, de kommer inte väljas in igen. Jag skulle bli otroligt förvånad
för det är
om det hände.
Vänsterpartiet som verkligen skulle sätta ner foten nu och kräva högre pensioner. De gick ju på en sån jävla blåsning. För de har fått nu då ett löfte om att vi ska höja pensionen med högst 1 000 kronor för de fattigaste. Högst, de ska höja med högst 1 000. Då kan de alltså höja med 50 öre.
Mm.
För det fanns inget lägst med. Och fattar inte Vänsterpartiet att det är de största jävla tjuvarna och banditerna ni sitter där och förhandlar med. Så det kommer inte att bli någonting.
Mm. Ja. Nej men de kommer att stå och stampa nu fram till valet. Det kommer inte hända någonting fram till valet. Och det har inte hänt speciellt mycket heller. För att innan, alltså hela den här mandatperioden, så har det varit i stort sett fokus på kaos. Ja. Försöka få en statsminister. Statsministern ville inte vara statsminister. Sen blev han statsminister i alla fall. Och sen så ville de inte att han skulle vara statsminister. Och sen så blev han det i alla fall. Och sen avgick han. Och sen kom han tillbaka. Och sen så avgick han igen. Och under tiden så har man bara fokuserat på corona, 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 corona. Så corona, detta har corona. Varit den mest
I love you.
Galna mandatperiod. Yeah. Jag har någonsin hört talas om i svensk historia. Det här går till historien.
Ja, men det
speciellt gör med en statsminister som väljer att avgå. Vad står det? 7 timmar efter att man blir tillsatt.
Snacka om barnsligt. Får inte jag som jag vill, då tänker jag inte vara med och leka.
Mm.
Jag tänker inte leka med dig.
Alltså,
går jag hem? Nu är jag sur.
Ja.
Nej men det här är ju en, rent ut sagt en jävla soppa som du sa där. Det är det ju. Men jag undrar om detta kommer räknas som om vi har haft en kvinnlig statsminister eller inte.
Ja, men det räknas. Hon har ju varit tillsatt i 7 timmar.
Mm.
Ja.
Så hon fick som hon ville.
Ja.
Hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister. Det var det enda hon var ute efter tydligen då.
Ja. Mm. Ja, för hon undrar vad hon får för fallskärm.
Nej, men det spelar ingen roll vem som sitter på posten. Om det är Löfven eller den här Andersson, eller om det så hade varit Gustav Frigolit liksom. Det hade inte spelat någon som helst roll, för det hade varit samma galenskaper i alla fall, och vårt folk glöms bort.
Ja,
det är galenskaperna
och vårt folk glömmer bort också.
Ja, men deras galenskaper får oss att glömma bort det som är viktigt. Och är det de är ute efter, eller? Är det därför de har en... Alltså, vi brukar skratta åt polsk regering. Som det är liksom... Det är ett skällsord liksom för någonting som verkligen är kaotiskt. Det här är... Alltså, polsk regering. Ja, idag, i dagsläget, så liksom hatten av till Polen. I jämförelse med vår regering håller på med. Eller polsk riksdag heter det då, såklart.
Ja,
det
gör
men det här är ja, det är så underhållning på hög nivå, säger jag bara. Jag har inte 100 koll på vad som hänt. Jag har bara sett lite snabbt på nätet när jag satt på bussen idag. Men det var ungefär varianten. Miljöpartiet lämnar för att de var inte nöjda med budgeten för att SD hade lagt sig i budgeten. Okej. Ja, statsminister lämnar. Okej. Vad hände där?
Men det enda jag vet ju att hon blev vald till statsminister, och sen vet jag att hon valde
och ser. Jag hade faktiskt inte hängt med att hon hade blivit statsminister. Bara att
jag visste ju att hon hade blivit det, och sen att hon inte ville längre. Men mer än så visste jag faktiskt inte om att Miljöpartiet lämnade riksdagen bara för att SD hade lagt sig. Ja.
Nej, men det... Ja. Vad kan vi säga om det? Det är som att titta på en såpopera.
Ja.
Lite sådär. Typ Rederiet, kommer ni ihåg den gamla serien? Nej, inte du, Fredrik, men Monica kommer ihåg. Det är Rederiet, fast i verkligheten.
Ja. Varuhuset. Fanns det väl också en som heter, va?
Det har funnits tusen. Jag har ingen jättekoll på det, för jag tycker det är så löjligt.
Ja.
Nej, tackar vet jag science fiction, där vet man i alla fall vad som är upp och ner. Vem som är ond och vem som är god.
Det här är ju... Alltså, finns det ingen förmyndare? Finns det inga förmyndare som bara kan gå in och ge dem varsin jävla käftsmäll allihop och rätta upp lederna? Vad är det frågan om?
Ja. Chatten håller typ med oss. Sandlåda skriver de bland annat. Och,
ja, det är sandlåda.
Och skickar lite memer på... Ja, vad heter den här? Rugrats. Bebisar som leker i sandlådan.
Ja, ja, ja.
Och ser allmänt bitter ut. Men som sagt, vi är inte inlästa på det här överhuvudtaget, utan detta var, vi bara körde på med det här.
Jag har inte hunnit sätta mig in i dagens elände när det gäller riksdag och regering.
Nej.
Jag har inte hunnit så långt.
Men vi måste faktiskt gå vidare i programmet, och då tänkte jag be Fredrik. Det är en kvinnomisshandel som är ganska allvarlig. Eller en kvinnomisshandel är ju alltid allvarligt, men det här är något utöver det vanliga.
Ja, för det är ju inte illa. Bara... Det är ju även förnedring, ska jag säga.
Ja.
Samtidigt. Det är så att en man från Lysekil i medelåldern då.
40-årsåldern var han väl ändå.
Ja, medel.
Man
ja,
är inte det... medelålders när man är 40. Nu får du ju ge dig. Jag har ju sagt ge dig förr.
Ja, ja. 40-årsåldern.
Ja, ja. Ja,
och han är ju då från Lysekil. Och vi vet ju sedan innan att Lysekil har ju haft väldigt mycket. Och det är ju inte bara straffet då som utmärker sig med tanke på vad som har hänt.
Hull, det är ju så att, ursäkta att jag avbryter, men höll inte motståndsrörelsen en kampanj i just Lysekil för kvinnofrid?
Jo, det stämmer.
Mm. Just det. Ja, ja, ursäkta, fortsätt.
Ja, det är lugnt. Det är ju så att detta är en äldre händelse då, men som det är först nu han har dömts för detta.
Ja, var det 2019 eller vad fan
ja,
var det?
Ja, hösten 2019 är det sagt att det ska ha ägt rum då. Och han har ju då problem med alkohol, som tydligen är känt sedan innan. Att han blir väldigt aggressiv och har väldigt attityd. Men en kväll då när de går hem från krogen tillsammans så börjar han då bli hotfull och var otrevlig och förnedrad. Och redan i trappuppgången sägs det då att han har påbörjat misshandeln genom att slå och sparka.
Var det hans flickvän eller var det hans före detta flickvän? Var de tillsammans?
Det är hans
eller?
Flickvän och de har ju varit tillsammans en tid.
Ett år. Jag visste inte om de hade gått isär eller om det fortfarande...
Nej,
ja.
Utan de har ju varit tillsammans en tid och förmodligen så har vi vetat om att detta är ett problem. Eller känt på rättare sagt att det är ett problem. Och, men det räckte ju inte bara med misshandeln i trapphuset utan även inne i lägenheten då, så fortsätter det. Och det är fruktansvärt. Han sliter alltså av henne kläderna.
Ja.
Han sliter av henne kläderna och biter henne.
Ja, i bena va?
Ja, precis. Alltså han... Ja. Och inte nog med det. Bara tar en... Vet inte var den här piercingen då är placerad, men han ska då ha slitit iväg den.
Ja, just det.
Och även ha försökt att strypa henne då.
Ja, och hon försökte väl till och med fly från balkongen naken som hon var.
Ja, då precis. Man uppe på fjärde våningen så försöker hon då fly och även ropa på hjälp. Men det är ingen som hör henne.
Nej.
Och han drar ju in henne igen.
Ja.
Och hon tvingas ju stanna där över natten. Och tar sig därifrån dagen därpå.
Ja.
Men hon har ju varit väldigt rädd för att säga något. Och det är ju inte först för ett par veckor senare då en väninna då till henne eller en kompis då som valde att anmäla detta för henne då.
Men han nekar ju, men bevisningen var väl, han blev ju fälld för att bevisningen var väl ändå, och jag fattar inte,
ja.
Två veckor efteråt, liksom hur mycket märken, han måste ju ha gått på henne jävligt illa om hon har haft märken och så kvar för att det ska räcka till bevisning.
Jag vet inte hur det är riktigt med det här, hur de har fått ihop till bevisen, alltihop. Förmodligen, märken har fortfarande varit kvar. Sen skulle jag faktiskt tro att det är vittnen också. Så de vill hålla utanför detta kanske.
Ja, men han nekar ju till allting. De hade ju bara tjafsat, sa han.
Ja. Han är inte mer än så på stor hand då.
Ja.
Men det straffet han fick då var helt enkelt 200 timmars samhällstjänst och 30 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
Ja, det är ynkligt alltså. Det är för jävla ynkligt.
Får jag bli lite förbannad nu?
Ja,
om jag kör igen. Innan. Igen? Nej, det här jävla avskummet ska inte gå fri.
Nej.
Det. Alltså jag blir så jävla arg när jag hör såna saker.
För nästa gång han tar sig en fylla så kommer han att göra exakt likadant.
Ja, och är det ja. Mot henne det så är det mot inte... näste.
Ja, för det här är inte ens en smäll på fingrarna egentligen. Nej. Det fan tar mig ingenting.
Nej, ja, nej. Det här är vansinne. Och jag blir, jag har suttit här och eldat upp mig nu medan Fredrik har pratat.
Ja, jag hade ju...
jag var uppeldad innan, men nu jävlar! Ja. Varför i helvete är det ingen annan som reagerade? Hon skrek i trappuppgången.
Ja.
Mm.
Detta måste ha hört. Även om man inte vet exakt från vilken lägenhet exakt. Även om man kanske inte själv vågar ingripa så kan man... Man kan åtminstone ringa polisen. Även ja, om du själv inte vågar ingripa. Och sen, vad är ni för ryggradslösa jävla blötdjur? Som, alltså, som bor i det här huset. För ni har hört det här hända. Och ni har ignorerat det.
De har gjort.
Och alltså, jag sätter ganska mycket på att ganska många, eller åtminstone cirkus hälften av de som bor i det här huset, om det inte skulle vara av någon konstig anledning, typ ett damer 55 plus boende vi pratar om, är
Hörselskadas riksförbund är det som har...
Ja. Nej, det är liksom... Det måste ju ha bott åtminstone... Ja, åtminstone, men säg i alla fall minst hälften är män. Och säg då, ja, några av dessa måste ha varit vuxna män. Och alla kan inte ha varit seniorer.
Nej, och du va?
Ja, precis. Det är liksom, nej, det finns inga ursäkter. Det är en kvinna som skriker, hon skriker för sitt liv. Hon springer ut på balkongen och skriker på hjälp. Och ingen kommer till hennes undsättning.
Hon står där alltså naken på balkongen och skriker på sitt liv och ingen reagerar. Alltså det...
Och försöker till och med att klättra ner på balkongen i nunder.
Ja.
Mm. Ja. Nej, det är fan med skandal är det.
Och ni som sagt, ryggradslösa blötdjur kallar jag dem för idag. Gör ingenting! Ingenting! Vadå? Stoppar ni öronpropparna? Höjer volymen på musiken i liksom... Alltså... Vad är ni för människor?
Ja, det var ju synd att kalla dem för det.
Vadå? Människor?
Människor.
Ja, nej, jag kallar dem ju för blötdjur. Blötdjur, ja. Blötdjur har ingen hjärna. Jag... Eller, nej, inte mycket till hjärna i alla fall.
De är inga människor när de beter sig på det viset.
Nej, men alltså, det är så fruktansvärt att det är jävligt svårt att bara säga detta. Alltså, att bara berätta detta är tungt, ska jag säga. Alltså, jag menar, det är ju inte bara misshandel utan det är förnedring av högsta grad.
Ja.
Nej, men det är... Det är något av det värsta tycker jag. Alltså du kan vara med om som kvinna. Som kvinna är du alltid i fysiskt underläge. Alltså mot din man. Nu säger jag inte man som äktenskaps liksom ja, det sättet, utan den man väljer att dela sitt liv med, och ibland så väljer man fel. Alltså det händer.
Ja,
och de kan vara väldigt trevliga och väldigt snälla och väldigt inställsamma.
Jo,
och sen slår det bara slint. Alltså...
Jag skulle tro att det här är inte första gången hon har märkt av att den här kan ha dåligt ölsinne. För de har ändå varit tillsammans i ett år.
Ja.
Nej, men det är tydligen rätt känt att han har attityd och blir och agg när han dricker. Visst.
Och då liksom, och när han börjar... redan på vägen hem då förstår inte jag varför inte hon lägger benen på ryggen och sticker.
Nej, men det är ju det, de här männen är ofta så pass manipulativa så att kvinnorna är, alltså, de är rädda för dem. De manipuleras till att tro att de är noll och ingenting, och att om de rymmer så kommer han liksom springa efter och slå ihjäl dem, och det blir bara ännu värre och såna här saker. Och alltså, det är jättesvårt att sätta sig in i en nedbruten kvinnas sinne. Men det är så många kvinnor som råkar ut för detta. Och det är kvinnor som man... Alltså, man kan inte tänka sig att det utåt sett är de liksom starka, friska, liksom sådär. Men de blir så manipulerade och så nedtryckta av sin partner. Så att de ser inte längre sitt eget värde. Så, och som sagt, hon vågade inte gå till polisen. Det var hennes vän som gjorde det till slut.
Ja.
Och det vi som samhälle kan göra, det är att stötta de här kvinnorna och ge dem det självförtroende de behöver för att förstå sitt eget värde. Att de förtjänar inte att åka på stryk.
Och inte bara det, utan att liksom reagera när sånt här händer och gå på mannen i fråga.
Ja, nej, man kan aldrig acceptera att en sån här sak händer. Den här mannen måste ha vänner. Alltså, alla har vänner. I stort sett.
Annat bekanta.
Bekanta, släktingar, bröder, en pappa kanske. Det är liksom... Det är ert ansvar när ni ser att någon i er vänskapskrets, i er familj, beter sig orätt mot en kvinna. Att sätta stopp för det beteendet, vare sig det är med en attityd. För det kan börja med liksom bara de här små pikarna. Som sakta men säkert bryter ner en annan människa. Och vi kvinnor har en konstig jävla förmåga att lägga våra liv i mäns händer. Alltså, vi tyr oss väldigt, vad heter det, väldigt hårt till dem. Och detta gäller inte alla kvinnor, definitivt inte.
Nej,
men de här
inte
männen, nej, definitivt inte. Det är därför jag säger att det är ni män som har en sån här människa i er vänskapskrets. Ni måste se varningssignalerna på den här människan och sätta stopp för det innan det händer. Och tyvärr, det är en viss sorts kvinna som hamnar i sådana här förhållanden. Kanske den som inte har det starkaste självförtroendet till att börja med. Kanske den som inte har en stabilitet bakom sig. Kanske den som själv kommer från ett sargat hem. Och därför kanske inte alla gånger ser en utväg.
Nej, och även från ett hem där kanske hennes egen mamma är misshandlad och... Mm. Då är det ju lite normal vardag nästan.
Ja.
Då tror man att det ska vara så.
Ja, men det ska inte vara så. Varken fysiskt eller psykiskt misshandel. Tyvärr är det så att många gånger så börjar det med psykisk misshandel. Och slutar med fysisk misshandel. Så den psykiska misshandeln är ett varningstecken. Så snälla, ta er därifrån, ni kvinnor som lyssnar här och nu. Och ni män som lyssnar. Se till att era vänner och bekanta inte beter sig så här mot sina kvinnor.
Yes.
Japp.
Mm.
Något mer att tillägga innan jag börjar en ny rant?
Nej, jag har inget mer att tillägga.
Ja.
Men att det där straffet var lika med noll. Alltså, det är inget straff i princip.
Nej, det är en uppmuntran nästan.
Ja, i princip ja.
Ja. Nej, det var riktigt,
vi går vidare.
Riktigt dåligt.
Vi
ska ta mig nu, ja. Vi ska ta oss iväg till Näl, är tanken. Mm. Ja, Näl är ju Norra Älvsborgs sjukhus.
Länssjukhus till
men det är liksom för området Norra Älvsborg. Det vill säga att det är ett ganska stort sjukhus för ett ganska stort område.
Ja, eller sjukhuset i regel är väl i sig för litet för det området.
Oh ja, alldeles för lite. Det bor alldeles för mycket människor där. Det borde finnas två eller tre.
Ja, men de sa väl det. Någon som satt på Nell där sa att inte ens om vi hade tre i storlek med Nell.
Hur många kommuner är det som är kopplade till Nell?
Ja, det är ju bland annat hela Dalsland nästan typ. Och vad har vi?
Trollhättan, Uddevalla. Alltså det är ju jättemånga kommuner där. Små kommuner där runt omkring. Ja. Så ja. Det är hela, ja, ska vi säga, större delen av Bohuslän och Dalsland.
Vad kan det vara? Det är många tusen människor de ska ta hand om.
Ja. Och även inåt landet är det en del kommuner som är kopplade till Nell.
Ja.
Men som sagt, vi har ju haft ganska mycket kritik att framföra mot Nell under det senaste året, och det blir ju inte bättre.
Nej.
Och det som har hänt nu är verkligen det värsta som faktiskt kan hända.
Ja.
De har tabbat sig och ett barn har dött.
Ja, ett ofött.
Nej, den dog efter förlossningen.
Ja, det gjorde den. De fick ut den, ja. Men den var ju så gott som...
De lyckades inte rädda den. Och det som hände var ju att en kvinna kommer in på förlossningen. Och det beräknas till att det är en högriskförlossning. Då kvinnan tidigare har haft ett kejsarsnitt, att det är hennes andra barn.
Och hon är i 35-årsåldern, och det gör också att det är lite högre risk när man kommer upp i åren lite grann.
Ja. Det som hände var helt enkelt att man missbedömde väldigt många grejer under hennes förlossning, helt enkelt. Alltså verkarbete och hela alltet. Samtidigt så missade man bland annat att meddela nästa skift att det var en högriskförlossning.
Ja.
Så barnmorskan som skulle hålla koll på henne hade även en förstföderska att sköta om samtidigt.
Ja.
Vilket inte är en bra idé när du har en högriskförlossning i ett rum en bit bort.
Nej.
Och hennes smärta missbedömdes som någonting helt annat, och smärtan vi pratade om som hon upplevde, det var att hennes livmoder sprack.
Ja. På flera ställen.
Och det är inte vanligt att en livmoder spricker, men efter ett kejsarsnitt så är det inte helt ovanligt heller. Det är därför man klassar det som högrisk förlossning när du har gjort ett kejsarsnitt innan.
Japp.
Plus då att kvinnan var äldre. Och det här låter hemskt att säga, men ja, du är äldre när du föder barn och är 35. Jag är 33, så jag mår väldigt dåligt av att säga det.
Klockan tickar.
Den har tickat iväg för länge sedan, tror jag. Men både barnmorska och läkare missade då väldigt, väldigt många tecken på vad det var faktiskt som hände den här kvinnan.
Sen avvaktade de, även om de såg tecknen, så avvaktade de lite för länge med saker. För de såg, de sätter ju alltid grejer på huvudet på bebisarna inne i magen. Där de registrerar hjärtslag och allt möjligt. Och de såg ju att hjärtslagen gick ner drastiskt. Men ändå så fattade de liksom inte ett akut beslut, utan de avvaktade. Vad fan är det att avvakta egentligen?
Nej.
Det är liksom bara... Så att där gjorde de fel. Och massa andra fel också som... Men... Det jag tänkte på lite grann när jag läste den här artikeln, det var ju det att det är ju som med allt annat i det här landet. De tar in så jävla mycket folk. Vi har alltså gått från 8 miljoner till 11 miljoner på skit och ingen tid alls. Och ingenting är utbyggt i Sverige för att ha den kapaciteten av människor.
Nej.
Varken sjukvård i stort eller lägenheter eller arbeten eller någonting. Vi har inte kapacitet för mer än de 8 miljonerna som vi var.
Nej.
Nej, det... Och det är därför de har såna ohållbara situationer inom sjukvården idag.
Och dessutom och så har vi en befolkning som blir äldre och äldre och äldre, för folk lever väldigt länge med sina sjukdomar. Ja. Vilket betyder att belastningen är skyhög. Och nej, jag kommer aldrig säga att det är pensionärernas fel att det är så hög belastning. Nej. Det är samhällets fel.
Ja, det är det.
Vi har blivit ganska duktiga på att hålla folk vid liv ganska länge.
Ja, och
men vi har inte byggt ut sjukhusen. Så...
Nej, och inte bara det, när belastningen ökar så drar sig ju de unga för att utbilda sig inom de här yrkena. För de vet att de får jobba röven av sig för en skitlön.
Mm.
De får jobba alltså dubbla och tredubbla pass. De får inte ha semester. De
får inte vara ledig på jul.
Det har varit sjunde år möjligen. Om du går på ett helgschema så har du julafton ledig vart sjunde år. Jag har också jobbat inom vården i 20-25 år, så jag vet. Men alltså,
det är inte okej. Okay.
Nej, och sen stänger de ju... De stänger avdelningar, de stänger sjukhus, de stänger förlossningsavdelningar. De stänger ju för fan allt.
Ja. Det är fruktansvärt. Och
ja, och grejen är, det här blir ju bara en lex Maria-anmälan. Det blir liksom smäll på fingrarna för dem och bla bla bla. Och sen får de tuta och köra på som vanligt. Det händer liksom ingenting mer, för det... De kan ingenting i den här situationen som de står i. Så...
De kan inte åtgärda riktigt. Det direkt, nej.
Nej, det kan de inte.
Problemet är att ofta är det den enskilde individen, alltså den enskilde läkaren, sjuksköterskan eller undersköterskan som får skiten för ett misstag. Alltså om hon eller han har gjort. Som hade kunnat förhindras om den här personen inte hade varit så stressad. Kanske hade haft lite mer tid att lägga på sin patient. Kanske inte hade behövt att bli ivägskickad 20 gånger. Och kanske inte varit helt ny första dagen på jobbet och ingen som lär upp en. Och man kanske hade fått läras upp under en längre tid.
Sen vet man ju inte, den här barnmorskan, var det hennes första pass eller var det hennes andra pass utan vila emellan?
Nej.
Hade hon hunnit äta något på hela dagen?
Nej.
Liksom, i vilket skick var den här stressade stackars barnmorskan som sprang som ett torrt skinn mellan de här två?
Ja.
Sen kan ju folk tycka, ja men två förlossningar, det är väl ingenting på en barnmorska. Då har de aldrig legat på en förlossning.
Nej, alltså en barnmorska ska vara i stort sett närvarande med den födande mamman hela tiden. Hon ska inte vara splittrad mellan två olika. Tänk om de drar igång samtidigt och det krisar sig där och det måste bli kejsarsnitt där borta. Ja, men då ligger den personen där borta och förblöder.
Ja, och sen om du har en förstföderska som är kanske väldigt rädd. Har man aldrig fött ett barn innan och man kommer dit och de här smärtorna och det här. Och vad är det som händer? Och tänk om det inte går bra och vad man är... Man är väldigt rädd. Och liksom sen då behöva lämna den hela tiden för att man har en högriskförlossning.
Nej, nej, nej. Alltså en högriskförlossning ska definitivt ha sin egen barnmorska som håller koll. Som är fokuserad på den kvinnan och det barnet. Inte fokuserad någon annanstans.
Och det ska även förstföderskan få.
Ja.
Också få ha en, men nu, jag vet, det är ju det, vi har egentligen inte brist på barnmorskor, utan det vi har brist på, det är organisations... De här jävla landstingen, de borde läggas ner. Vi ska inte ha massa politiker som sitter och kostar en jävla massa pengar och fattar fel beslut och håller på att skrota landstingen och ge tillbaka de pengarna ut i sjukvården och låt sjukvården själva prioritera och bestämma allt möjligt.
Det de faktiskt har kommenterat här då, det är ju att chefen här menar ju på då att nej, vi var inte underbemannade.
Nej, just det.
Det borde de personalen ha klarat av. Och då känner jag, har man en sån människa som sin chef, ja, hade jag inte velat jobba där i alla fall.
Nej.
Jag kan gå in till min chef och svära och säga, nu får du fan fixa det här, för det här går inte. Och om hon inte, alltså då är det upp till henne att lyssna, eller honom.
Jo, men jag vet det själv när jag jobbade inom psykiatrin. Alltså, vi fick ju ofta till oss, ja, nu ska ni göra det här och det här och det här.
Mm.
Det är ungefär som, ni ska bygga det här huset, men ni får inga verktyg.
Mm.
Men huset ska vara färdigt om 3 veckor. Mm. Så är det inom vården. Ni ska fixa det här, men ni får inte de resurserna ni behöver. Nej. Men ni ska jävla det med att göra ett bra jobb.
Ja. Eller, vi får höra sånt hela tiden också.
Ja.
Som sagt, jag är bortskämd med att faktiskt ha en ganska bra chef som är bra på att säga ifrån mot liksom kommunfolket. Liksom.
Ja.
Men jag ser ju hur övriga, alltså undersköterskor, sjuksköterskor, hur de sliter halvt ihjäl sig på grund av inkompetent personal, inga resurser, folk är sjuka, inga vikarier, och hela tiden handlar allting om pengar.
Mm.
Det ska sparas och snålas i oändligheter. Det är vansinne.
Och vem betalar priset?
Ja, nu betalade den här kvinnan det priset. Och hennes barn.
Ja.
En läkare och en barnmorska har gått igenom hennes floppet. Förlåt, det var en bugg i mina anteckningar. De har gått igenom hennes floppet och kommit fram till att det finns 23 misstag, eller de har lämnat kritik på, av 35 punkter i händelsebeskrivningen. Alltså 23 gånger av 35 så har de gjort någonting som de inte borde ha gjort, eller inte gjort någonting när de borde ha gjort någonting.
Ja.
Det är
ganska allvarligt. Nej, det är inte bra. Och grejen är ju det att den här barnmorskan och den här läkaren, de får ju också leva med att det här barnet dog. Och det är ganska tungt att ha det liksom på sig. Att tack vare att jag gjorde de och de missarna så har jag ett liv på mitt samvete.
Mm. Det är fruktansvärt. Och det är verkligen inte, vad jag tror i alla fall inte, att det är den här enskilda barnmorskans fel. För som sagt, de borde ha satt en person på det, att hålla ett öga.
Ja.
Man kan inte fokusera på 2 saker samtidigt när det är såna, såna intensiva händelser.
De ska inte vara så jävla noga med att man ska föda vaginalt. Har man gjort ett kejsarsnitt, då får man nog finna sig i att fortsätta att göra kejsarsnitt. För att det är för hög risk att sen föda vaginalt. Så hon skulle ha haft en... Nu kommer du på måndag 10:00, så plockar vi ut lille bebisen.
Mm.
Så skulle det ha varit. Hon skulle inte ens behöva gå igenom det här, utan hon skulle ha fått en tid.
Men mamman kan ju ha önskat det här själv. Dock så står det ganska, en av de stora bristerna som de har sett i det här är att kvinnan själv inte har blivit involverad i vårdbesluten som har tagits om hennes förlossning.
Nej, just det.
De har för tagit beslut mig... utan att meddela henne eller fråga henne först. Och så vi vet så här, inte.
De är så jävla noga med att man ska föda vaginalt. Det är ett jävla tjat om att föda vaginalt. De vill i mesta mån undvika det här med kejsarsnitt. Och det har kommit på senare år det här att de inte vill göra kejsarsnitt utan alla ska föda vaginalt. Jag vet inte om det är några jävla feministtottar som sitter någonstans och tror att det är den största lyckan på jorden och klämma ut en melod genom hönan du har. Alltså det,
nej, men Monica, ja. Jag håller faktiskt inte med dig till 100% där, för att det finns ganska mycket vetenskapligt liksom att det är bättre för både mamma och barn att föda vaginalt.
Det
för
är
läktiden
det.
Är inte... så mycket kortare. Men när det handlar om hög risk så ska man ju självklart ha den diskussionen.
Just det.
För vad jag tror många inte förstår, jag har två väldigt, väldigt nära vänner som har gått igenom kejsarsnitt som har gått rent käpprätt åt helvete efteråt med läkningen.
Det är inte heller bra.
Nej, varav en, det tog henne nästan ett år innan hennes magmuskler var så pass läkta och på plats igen att hon faktiskt kunde lyfta sitt eget barn. Hon kunde inte lyfta sitt eget barn för de hade slitit sönder hennes magmuskler helt och hållet. Men det var ju ärvbildning från tidigare kejsarsnitt och liknande. Så det är inte den bästa lösningen i alla situationer. Men
nej, inte i alla
man ska
situationer.
Och man ska inte se det som en genväg, för det är det definitivt inte. Utan det är endast, när nöden kräver
det. Där det föreligger risk, där ska det göras kejsarsnitt.
Mm. Men det är också...
Man ska inte chansa i det läget, utan där ska det vara kejsarsnitt. Mm. Där det föreligger risk.
Men det är också någonting man... En diskussion som varje mamma får ta. Alltså, om hon vill kämpa på. Men då ska hon få göra det.
Då ska hon bli upplyst om de riskerna hon har också.
Jajamän, det är klart. Men jag säger bara det. Ja, vi måste göra det, men... Det känns som att jag är inte riktigt färdig ännu.
Nej, men ta några minuter till då. Jag bara påminner om att vi behöver nog gå vidare. För alltså, detta är ju väldigt viktigt att prata om. För det här är väldigt, väldigt allvarligt.
Ja.
Alltså det värsta... Alltså det, man har ju, jag minns för 10 år sedan. När det började gå rätt åt helvete rent ut sagt med sjukvården. När folk pratade om att än så länge behöver man ju inte vara rädd för att föda barn i alla fall. Nu är vi ju där.
Det har varit där rädd. Bra länge nu.
Ja,
och det blir bara sämre.
Och nu måste man verkligen vara rädd. Även
när man till och med får ta kurser på hur man föder barn i en bil.
Mm.
Ja.
Men det man kan se i statistik är alltid intressant. Och det här är sån statistik som inte förfalskas eller förvrängs på något sätt alls. Det är antal avvikelserapporter på NÄLs förlossningsavdelning.
Ja, jävlar, de har brakat.
2019 iväg, alltså. Hade de 5 avvikelser. 2020 hade de 8.
Ja.
Ska vi se? Jag frågar chatten. Hur många tror ni de har haft i år hittills? Jag vet att det är lite fördröjning så vi får vänta på dem.
Ja.
Det här är jätteintressant.
Ja, det är det.
Det här är skrämmande. Det är nog så pass fördröjning så vi får inte upp någonting. Så vi får se om chatten kommer ikapp oss. De har haft 35 avvikelserapporter hittills i år. Jämförelse med 5 för 2 år sedan. Då är det någonting som har hänt på vägen. Ja. Så det där med underbemanning kan ju vara en grej. Facket säger underbemanning.
Ja.
Undersköterskorna och barnmorskorna själva, de säger helt enkelt att de orkar inte längre jobba heltid.
Nej.
Det är för tufft.
Det är för tufft.
Mm. Och jag förstår dem.
Det gör jag med.
Och ja, lönen är inte tillräckligt bra alla gånger för att kunna jobba heltid. Det beror ju på om du har en man där hemma eller en kvinna för den delen. Som kan stötta upp ekonomiskt så att ni klarar det på kanske en och en halv lön istället då.
Ja.
Nej, ja, det är fruktansvärda siffror att se. Och det är... Ja, men vi vet ju att det kommer inte hända någonting mer än så här. Men ett barn har dött och en mamma är svårt sargad. Inte bara av fysiska men utan av sorg att förlora sitt barn.
Hela det är ju det värsta. Familj, hela hennes familj är ju lika sargad. Både pappan och det andra barnet och kanske far och morföräldrar och annat.
Nej, det är för jävligt. Det får inte gå till så här.
Nej.
Nej. Vi måste dock tyvärr släppa förlossningsvården idag. Och ja, vi lär ju komma tillbaka nästa gång det händer något. Men det har varit lite ravalder med belysning igen. Fredrik.
Ja, det är så att... Det är väl en grej, tror jag, i många städer just det här när man inviger granen på torget och belysningen ska tändas och allt det där. Och så är det ju i Uddevalla då, där de fixar med granen och ska tända belysningen. Och förra veckan då på torsdagen så hade ju kommunen gått ut med att de skulle tända belysningen 5. Och det skulle vara lite livemusik och lite roligheter. Men när folk började samlas så... Granen var redan tänd. Och när klockan närmade sig och även efter 5 så var den fortfarande tänd och allt det där. Och ingenting mer med det liksom. Det var inte direkt någon musik heller.
Utan det var inget event av det.
Nej, och de har ju klagat på Facebook över detta och folk är ju upprörda. För detta är ju en tradition. Men då går ju då projektledaren då för detta ut och menar på att de vill inte ha folksamling på grund av smittorisken där då. Och menar på att de har gjort rätt. Och
mitt i handen.
Ja, de säger då att det är för smittan och de vill inte ha folk som samlas och de menar på att vi ska inte räkna med att det är som vanligt än. Det är liksom det de går ut och säger och folk är besvikna. Men då kommer vi till det intressanta här då. Det är helt okej att ha öppet hus inför gymnasievalet och trycka in mängder med elever i lokaler då. Där är det ingen snack om smittorisk. Nej då. Det är ingen smittorisk att trycka in massa ungdomar i lokaler för att välja en gymnasium, utan nej, det är inga problem. Men när det kommer till
utomhus är det tydligen livsfarligt då.
Ja, utomhus på ett stort torg.
Ja.
Där ska vi vara riktigt oroliga. Då kan vi inte räkna med att något är som vanligt och vi vill ju inte smitta och bla bla bla.
Ja, men det var ju samma som förut, så var det ju bara smittsamt på krogen efter 9 på kvällen.
Ja, precis.
Det är ju samma logik.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Men just det här med att trycka in massa ungdomar i lokaler och inte se något problem med det, men i samma veva helt enkelt bara säga nej, men vi kan inte tända ljusen vid den tiden för att folk kanske samlas och det smittar. Men alltså, det är inte försvarbart någonstans.
Nej, det är det inte.
Alltså, det... Jag blir så jävla arg när de håller på så. Alltså, jag kan bli arg över mycket och man är ju arg över mycket. Men alltså, det här är liksom så tydligt. Bara mitt framför näsan på alla oss. Ja.
Ja, det är det nya vanliga vänjer.
Ja. Jag kan säga så här, om man går efter bilderna från torget och bilderna från öppet hus för gymnasieval då, så är det ju bra mycket mer folk inne i de här lokalerna som tränger jämfört med vad de som samlades på torget.
Ja. Nej, det är så fjantigt allting. Det är precis som att de måste ta ifrån oss varenda tradition vi någonsin har haft.
Ja, det är liksom det man känner. Det var bara för att bryta traditionen de gjorde detta.
Ja.
Alltså det måste ju vara det.
Ja, det har ingenting med någon jävla smitta att göra, utan det har med tradition att göra. Vi ska inte ha några traditioner kvar, inte våra i alla fall.
Det är grejen att de smyger bort dem genom att säga att det inte är som vanligt än. Men jag tror inte det spelar ingen roll om det är som vanligt, så kommer inte de bry sig om traditionen ändå. Alltså
Nej, det är det som är så skumt med att de vill ha ut sin julbelysning så tidigt som möjligt och lysa upp hela städer och liksom
ja,
det här.
Ja, för det är vinterbelysning bara, sa vi i förra avsnittet.
Och det är liksom... Men ändå vill de inte göra en grej av det. Här i Kungälv så har vi alltid haft skyltsöndagen. Det är då julbelysningen tänds. Och det har varit en upptidsdag. Och det vet jag att det har man på många, många ställen.
Jo, då man ju kunnat, ofta så har det ju varit någon liten julmarknad och sånt också i samma veva. Någon har stått och sålt lite stickade vantar och mössor, honung eller något. Ja, sådana här smågrejer har det brukat vara i samband med julskyltningssöndagen. Mm.
Ja, och här i Kungälv så har ju butiken aldrig, nu när vi har ett köpcentrum. Och Ica Maxi typ har haft öppet på söndagar. Men våra butiker har ju inte haft öppet på söndagar i Kungälv tidigare. Det är ju lite nytt med det nya köpcentret och sånt då. Så om man säger Västra gatan och ner där, de små butikerna, det har alltid varit stängt på söndagar. Förutom på skyltsöndagen, för då öppnar butikerna upp och de sätter upp lite sådana här bord utanför där de säljer ut lite grejer och det är lite julmys och det är lite glugg och pepparkakor och det är liksom, det är ostbutiken och det är chokladbutiken och det är kaféet och det är, Så, nej men det har varit väldigt, väldigt mysigt, sådana grejer.
Det har varit mysigt.
Men det finns, alltså det... Nej, det...
Nej, vi måste ta tillbaka vårt land. Alltså vi måste ta tillbaka vårat land.
Vi behöver våra traditioner. Vi behöver vårt...
Ja.
Och då säger jag inte att vi ska tillbaka till det gamla kristna, liksom. Inte överhuvudtaget. Och traditioner utvecklas... Och går framåt.
Jo, men det betyder ju inte att de försvinner.
Nej, precis. Och vissa saker är mer viktiga för folk. Och kanske borde vara mer viktiga för folk.
Ja.
Men istället så har man tryckt in nya traditioner för att typ ta över... Och så att vi inte ska behöva våra gamla traditioner. Jag hänger inte med. Nej.
Det är äckligt, är det?
Det är äckligt, ja.
Det är riktigt.
Jo, men snart är ju Ramadan en större tradition än skyltsöndagen. Ramadan är ju redan större än skyltsöndagen.
Ja. Jo, det är den. Den är dessutom en månad lång.
Ja.
I och för sig, det är ju julen också, men... Nej. Och jag har, alltså, vill man fira Ramadan så fritt fram och göra det. Vill man fira den kristna julen, fritt fram att göra det. Men det betyder inte att det ska ersätta alltså min högtid.
Nej, men
för mig.
Ramadan får man gärna fira bäst man vill i de muslimska länderna. Ja. Det här är inget muslimskt land.
Nej, vi... Nej, men det är, som sagt, jag har inga problem med att folk tillber en viss gud eller inte tillber en annan gud. Jag har inga problem med det. Sen tror jag ju att den dagen vårt land tillhör vårt folk igen så kommer det finnas väldigt få människor här som tillber dessa gudar.
Ja, hoppas det.
Men jag säger, det är inte det som är viktigt för mig. Som sagt, vill du tillbe en skål spaghetti så får du göra det med om du vill.
Ja, det finns ju den
tycker
det
är intressant. Pastafari,
vad den heter.
Jajamän.
Man tillbe spagettiguden där som
jajamän.
Kommer
jajamän. Ja, nej, men det finns alla möjliga skumma grejer. Men och folk får tro på precis vad de vill och fira precis hur de vill så länge de inte skadar någon annan eller trycker upp det i ansiktet på någon annan. Förutom då de gamla fina traditioner som vi har haft här som ett samhälle i liksom tillsammans.
Varför ska vi har ju samlats kring våra traditioner.
Ja. Och våra traditioner är inte speciellt religiösa överhuvudtaget.
Nej.
Och de har inte varit ifrån, alltså jo, de har, självklart har de varit ifrån början så sett liksom. Det är, varför har vi en julgran? Jo, men det är för att man tillbad granen för att den var grön året om. Mm. Man tog in liv i sitt hus. Det var en väldigt viktig tradition. Ja, som är kopplat till asatron. Till exempel.
Mm.
Vi har massa sådana gamla traditioner som har kanske förlorat sin religiösa innebörd. Men traditionsmässigt så sitter de kvar.
Ja.
Men vi måste ta och runda av.
Ja, det är dags för...
Har ni någonting att tillägga ikväll?
Nej. Jag är fortfarande upprörd över händelserna.
Mm. Ja, det är ja.
Ja.
Det var överallt uppe, alltså det har varit många, alltså jag vet inte, har vi haft något trevligt överhuvudtaget egentligen idag?
Nej.
Ämne.
Jul. Jul är alltid trevligt. Ja. Fast vi har varit väldigt förbannade också. Så.
Jo, men vi har haft det här att Miljöpartiet har lämnat regeringen. Det var ju trevligt.
Ja, det är synd. Att
Magdalena Andersson är...
Ja, det var också väldigt trevligt.
Ja, det är väl... Ja, alltså det är ju trevligt.
Men det är som jag sa från början. Jag sa från början att när Stefan Löfven avgår så får vi Per Bodlund Nej, inte han, miljöpartist idioten Damberg. Sosen Damberg. Han kommer att bli vår nya statsminister. Det har jag sagt och trott hela tiden. Så när Magdalena Andersson tackar ja och sen blev, tänkte jag, nej, det är något som inte stämmer här. För det är den där jävla Damberg som kommer att bli statsminister. Så att jag kan slå mig backen på att nu kliver han fram.
Ja. Vi får se vad som händer framåt, men jag gillar hur du tänker, Monica. Jo.
Kom ihåg vad ni hörde det först.
Jajamän. Men vi hörs igen om en vecka och ni får ha en riktigt härlig vintervecka här framöver. Ta hand om er.
Ja, första advent på söndag, glöm inte det.
Nej.
Nej, precis.
Köp inte julpynt på nätet. Det gjorde jag. Det gör jag aldrig om.
Nej, var det så illa?
Ja! Så nu försöker jag skicka tillbaka det. Ja, ha en trevlig vecka i alla fall. Ta hand om er. Bli inte lurade. Hej då.
Ja, hej.
Hej.